Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa din tro. Det här är Irena som pratar.
Och det här är Hemen.
Och vi vill börja med att säga det allra första. Tack till dig och er som delar och kommenterar på sociala medier. Alltså det är så roligt att få höra er feedback på våra avsnitt. När ni ställer frågor och bara kommenterar och är med. Och det älskar vi, så fortsätt med det.
Det är som sagt det som oftast driver podden framåt med frågor och tankeställningar och sånt där som får oss att tänka om ibland, och ibland så får vi idéer om nya avsnitt och sådär. Mm. Så att det är bara att fortsätta med det.
Verkligen.
Sen har vi fått in, har vi börjat få in lite stories om människor som har erfarenheter av det här med förlåtelse, för vi är inne i ett tema som handlar om förlåtelse som heter förlåt.
Mm.
Mycket passande tycker jag.
Ja.
Och då har vi pratat om förlåtelsens fyra riktningar. Att förlåtelse inte bara är någonting man ger, utan man behöver också ta emot förlåtelse, man behöver förlåta sig själv och man behöver be om förlåtelse ibland när man gör fel. Och idag så är vi inne på vårat, vad ska man säga, avsnitt 3 men del 2.
Precis.
Första avsnittet var en sån här en innehållsförteckning eller
en introduktion.
Liksom. Precis. Mm. Så vad är det vi ska prata om idag?
Idag så ska vi prata om att förlåta sig själv. Men innan vi går in och pratar mer om det så tänkte jag, vad har hänt i veckan, Hemen? Har det hänt något speciellt?
Ja, det har hänt massor med saker. Jag antar att du undrar om det har hänt något speciellt. Mm. Inte att vi har vaknat och ätit frukost och gjort allt det vanliga. Men det har varit alltså en hektisk, jag tror aldrig vi har haft en så hektisk höststart som vi har haft den här gången. Och jag förstår inte varför.
Nej.
Det har varit massor med grejer, så att den här gången så sände vi det här avsnittet 2 dagar för sent.
Mm.
Och vi sa egentligen innan avsnittet, men vi behöver inte be om ursäkt varenda gång och det är inte meningen att vi ska göra det. Men det har ändå varit jättehektiskt, det har varit massa olika grejer som händer. Men det var en grej som var extra speciell för oss.
Vad säger vi, ska inte göra det här till en vana som blir en dålig vana med att alltid vara sen. Mm. Men som du ser, det har hänt väldigt mycket, och vad som har hänt i veckan är ju det här lite smått dramatiska som har hänt. Jag har alltid en bävan när man får liksom en viss typ av samtal i luren där man ser, okej, den här personen eller från det här liksom organisationen ringer mig.
Mm.
Och det är förskolan.
Mm.
Alltså när det ringer från förskolan, då blir man lite smått nervös, för man alltså, tänker, nu har hon klättrat upp på ett träd och liksom störtdykt för att hon såg fiskarna där nere. Eller du vet, något sånt där. Så det var förskolan som ringde, och så man tänker så här, okej, vad är det här? Och förskoleläraren, hon var lite smått skakig också och berättade där att våran dotter har satt i halsen. Och så tänker man ju direkt liksom, vi måste springa bara tillbaka till förskolan. Men sen så var hon ganska snabb och liksom lugnade ner mig.
Men en sån där liten, alltså en sekund när någon säger din dotter har satt i halsen.
Ja.
Det räcker med en sekund så kan det kännas en evighet.
Man hinner tänka 1000 tankar samtidigt. Det är helt otroligt. Men i alla fall så var det ju att det blev bra till slut. De fick inte ut pärlan. Hon satt i halsen. Hon höll på och lekte med en liten pärla. Hon är ändå 4 år. Hon vet att hon inte ska göra det liksom. Men hon höll på väl med någonting där. Och sen så åkte den ner i munnen, in i halsen, och de gjorde alla möjliga såna här övningar som man gör där för att rädda livet på ett barn. Men sen så svalde hon den. Och det är ju bra, antar jag.
Ja. Det är bättre än att det fastnar inte i struphalsen, eller vad heter det, i luftgångarna.
Luftstrupen,
eller
sånt där. Ja, precis.
Utan det åkte ner i magen och resultatet blev istället ganska positivt.
Mm. Man fick ju liksom bajsa ut en jättefin bajskorv med en pärla på.
Och så tänka på det här med att hon faktiskt blev en så här en poppis plötsligt.
Jaha, du menar
varje
det.
Dag när man kom till förskolan. Är pärlan fortfarande kvar i magen?
Ja, precis. Hur känns det med pärlan i magen? Mm. Ja, nej, men så det var lite smått dramatiskt. Det
som inte var lika kul var att läkaren sa att man skulle titta i avföringen och se om pärlan har kommit ut eller inte. Och det ska vi väl säga, det har vi inte gjort.
Nej.
Utan vi bara utgår ifrån att den inte ligger kvar där. För
yes.
Det ska inte en pärla göra.
Ja. Och det är kanske någon som är läkare som hör oss och bara typ vrider sig nu och bara undrar vad vi pratar om.
Då får man höra av sig och skälla ut oss.
Nej, men jag tror att det har gått jättebra. Hon mår ju jättebra nu, så det har gått flera dagar. Så allt är grönt.
Ja, det var det som hände med det.
Mm.
Sen har vi fått en massa nya lyssnare och följare. Det sker hela tiden, varenda vecka så är det fler och fler människor som upptäcker Bibelpodden. Och är det så att man vill vara med och stötta oss, så kan man vara med och bli en månadsgivare. Och då är man med och sprider Guds ord helt enkelt, sprider världens bästa budskap genom den här podden som ändå har blivit väldigt populär i Sverige, måste jag lite ödmjukt få säga. Men vill man vara med och bidra så kan man gå in på vår hemsida bibelpodden.se och klicka på stöd oss. Och så kommer vi också skicka ut ett extra material till de som är månadsgivare, och det gör vi i slutet på varje sånt här tema. Mm. Så i slutet av det här temat om förlåtelse så kommer vi skicka ut ett extra material kring det.
Mm.
Och tack till alla de som redan har blivit månadsgivare. Det uppskattar vi verkligen jättemycket och hoppas att det någon gång i framtiden kan hjälpa oss att inte längre behöva vara sena med våra avsnitt.
Stort, stort tack. Men du Hema, vi har fått in en lyssnarfråga från en tjej som heter Elsa, och hon hade en fråga kring det här temat som vi har om förlåtelse, och hon säger så här: tjena, angående ert foto om Guds förlåtelse, hur är det med synder som man redan innan vet att Gud skulle misstycka om, men ändå gör för man vet att man blir förlåten? Har ni tips på förhållningssätt?
Mm.
Och väldigt intressant fråga.
Mm. Det här är kanske en av de allra vanligaste frågorna, och en fråga som har funnits i tusentals år skulle jag vilja säga, för att den här frågan finns med i Bibeln. Där Paulus börjar prata om Guds nåd, och Guds nåd är alltså att Gud förlåter oss trots att vi inte förtjänar det. Han ger oss någonting som vi egentligen inte förtjänar. Så Paulus, som är en av författarna i Bibeln, han pratar om det här med förlåtelse, och då svarar han på den kritiken som sen kommer efteråt, och så säger han: men betyder det att jag ska fortsätta synda då, bara för att om jag syndar så förlåter mig Gud i alla fall?
Mm.
Och så har han ett intressant svar på det. Han säger bland annat att nej, men varför skulle jag vilja fortsätta synda? Vi kommer ha ett tema kring det här med Guds nåd och vad det betyder, så vi går inte in så mycket på det.
Mm.
Men det här temat finns i hela Bibeln, det här med förlåtelse. Paulus svar på det är att man inte ska utnyttja Guds förlåtelse, och att man inte kan göra det om man verkligen har fått Guds nåd.
Mm.
Därför att det finns en vers som jag tänkte läsa i Titusbrevet kapitel 2, vers 11-12, där det står så här att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, och så står det att den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudsfruktigt i den tid som nu är, och så vidare.
Ja.
Så tanken med Guds nåd, när man har tagit emot förlåtelse från Gud och tagit emot Guds nåd, så är Guds nåd inte bara, det är inte liksom en license to kill så att säga, eller license to sin, att nu är det helt fritt framför mig att synda hur mycket jag vill, utan det är tvärtom, utan Bibeln säger att Guds nåd fostrar oss till att göra det goda. Så jag lyckades inte göra det goda tidigare, men nu när jag har fått Guds nåd så är det en inspirationskälla för mig till att göra det goda.
Precis. Och det är ju, Guds nåd är någonting som är mer än bara att det tar dig till himlen, även om det i sig är hur stort som helst. Utan precis som det säger här, så fostrar den dig, den förvandlar dig, den gör någonting med ditt hjärta. Att den kärleken du har mött, den gör någonting med dig, att du faktiskt vill göra gott.
Sen är det så här också att, som är viktigt här att veta, det är att egentligen så är det så att all synd som begås är synd som jag vet om att det här är fel. Eller de allra flesta synderna i alla fall. Det är väldigt få gånger där jag gör någonting som är fel och är helt omedveten om det.
Mm.
Utan det är oftast så att jag vet att det är fel, men jag har inte kraft att stå emot det, och därför så faller jag in i det. Och det är där Guds nåd då kan hjälpa till. Men är det så att man lever ett liv, man vet att någonting är fel, men man medvetet inte vill lyssna på så att säga det Bibeln säger, eller gå emot Gud helt och hållet så att säga.
Mm.
Då är man där och gör det som Paulus säger, att man utnyttjar Guds nåd för att göra det onda så att säga.
Mm.
Och då bör man ifråga sig om man överhuvudtaget har tagit emot Guds kärlek, tar emot Guds nåd. Därför att resultatet borde vara att det uppstår en vilja i mig själv att vilja göra gott.
Mm.
Jag kommer inte göra gott i alla lägen, men om den viljan inte finns så bör man ifrågasätta sig själv. Att har jag verkligen förstått det här med Guds nåd, förstått det här budskapet? Om någon är mig hungrig så känner inte jag, nu vill jag smälla till den här människan.
Nej.
Och lite så är det med Guds nåd, att när jag får förlåtelse då känner jag att, men då vill jag göra någonting gott tillbaka.
Ja.
Och det är det vi pratade om i förra avsnittet, att man måste sätta hästen framför vagnen så att säga, att först gör Gud någonting för mig och det inspirerar mig till att göra gott tillbaka, och inte tvärtom. Först måste jag göra något gott och sen kan Gud börja älska mig och ge mig förlåtelse och alla de här grejerna. Och är jag inte inspirerad att göra gott, då som sagt så behöver man fråga sig om man har verkligen förstått det här och tagit emot Guds förlåtelse och tagit emot Guds nåd. För resultatet borde vara att man vill göra gott. När vi inledde det här temat i första avsnittet så tog vi upp olika frågor kring varje avsnitt som vi skulle ta upp, som vi lovade att vi skulle ta upp. Och frågan som vi hade i det här avsnittet var just det här att varför är det så svårt att förlåta sig själv?
Mm. Och jag tänker oftast att det finns ju flera olika svar tror jag på den frågan. Men oftast är vi ju hårdast mot oss själva. Är det inte så? Att vi är våran värsta kritiker. Det är liksom det är allmänt erkänt, vad man ska säga.
Man finns liksom inne i sin egen hjärna. Man vet själv hur man själv tänker.
Precis. Och vi kanske har den här bilden av oss själva att vi på något sätt ändå är lite så här perfekta och felfria. Vi skulle ju aldrig säga det offentligt eller erkänna det offentligt att vi tänker så om oss. Men någonstans där inne så kanske det gömmer sig den här bilden av att vi ändå tror att vi kan ändå uppnå liksom med att inte göra så många fel, med att vi inte har så många brister. Och jag tänker så här att oftast har vi ju lättare att förstå andras felsteg. Alltså om någon annan kommer till mig och berättar om det här och man har svårt att förlåta sig själv, då kan man ju känna så här, men du är ju ändå en människa, liksom. Var inte så hård mot dig själv och liksom slå inte på dig själv på det sättet. Men när det händer mig, men då är det helt andra liksom, saker,
då är det lite
tänker
svårare.
Jag. Eller? Mm. Vad säger du?
Jo, men så kan det absolut vara. Och jag tänker att många av de här sakerna bygger på två olika saker kanske. Och det ena är att man har en felbild av sig själv, precis som du säger. Att jag är den här perfekta, felfria människan och jag ska minsann klara av allt. Och hur kunde jag ställa till dig i det här fallet? Mm. Jag kan inte fatta att jag tillät mig själv att göra på det här sättet.
Mm. Och ibland kan det vara så att man tycker att man liksom är mindre benägen till att göra vissa missar än andra människor. Man kanske pekar på andra och tänker ett och annat om grannen eller någon annan i skolan och tänker, ja, men inte jag. Jag skulle inte liksom hamna där.
Nej, precis. Och den andra saken är just det här med hur vad det är för förväntningar som andra människor lägger på mig. Och de här förväntningarna kan både vara förväntningar från mina föräldrar till exempel. Ja. Alla föräldrar vill att deras barn ska vara överläkare på något häftigt sjukhus någonstans. Mm. Eller vad det nu kan vara. Det kan vara kompisar som har en viss förväntan på att man ska vara på ett speciellt sätt cool och ha snygga kläder och vad det nu är. Men
absolut.
Det kan också vara folk i kyrkan. En pastor som i en predikan säger någonting som man kanske inte menade på det sättet, men sätter ett krav på de som lyssnar eller den som lyssnar. Och så tar man på sig det här och känner att jag lyckas inte leva upp till det här.
Mm.
Att man har liksom förväntningar på sig helt enkelt som man inte lyckas leva upp till.
Men jag vet att det här är inte någonting bara som rör liksom det vanliga livet, utan även till och med uppsatta positioner, alltså chefer och alla de brottas ju också med sådana tankar. Jag vet att du berättade någon artikel förut som du har läst.
Precis, jag kan inte säga exakt var det stod, för det var så länge sedan jag läste det, men man gjorde en undersökning och det visade sig att, och det här var en undersökning bland tusentals chefer, och det visade sig att en av de största rädslorna som en chef på ett stort företag har är att bli upptäckt som fake. Alltså att någon någon gång skulle upptäcka att, men vänta lite.
Du är inte på riktigt liksom.
Du är inte det du säger att du är. Ja. Därför att de själva vet om sig att här så står jag liksom i den här höga positionen. Jag får kanske 100 000 eller mer i månaden. Vissa får miljonbelopp. Men man vet om sina egna brister, man vet om sina egna felsteg, och så är man rädd för att bli så att säga avslöjad som fake.
Mm. Det är så kanske vi behöver justera bilden på oss själva, alltså få en rätt bild av vem vi är. Att vi är älskade av Gud, vi är liksom rättfärdiggjorda, det vill säga att vi står rätt till med Gud, men ändå så är vi benägna till att göra misstag och synder. Men en annan sak som jag tänker på när vi pratar om det här förlåtelse, varför vi har så svårt att förlåta oss själva, är att jag tänker på att förlåtelse är ju mycket mer än bara ett ord.
Mm.
Och därför har vi svårt att liksom förlåta oss själva. Mm. För att förlåta handlar ju om att inte längre ha den här förakten och ilskan om sig själv.
Ja, det är en förändring i våra tankar, i vår attityd.
Ja, men så är det ju. Och det behöver man ju liksom jobba aktivt på i sitt liv hela tiden. Att förändra med hur ser jag på mig själv. Att inte låta de här tankarna om hur kass, dålig, dum i huvudet man är hela tiden. Mm. När man väl har liksom gjort det här misstaget. Att man inte låter det snurra runt i huvudet, utan att man börjar tänka liksom Guds tankar om en själv.
Precis.
Men en annan fråga som vi också ska svara på är det här: varför är det så viktigt att förlåta sig själv? Alltså kan man inte bara, även nu går jag vidare med mitt liv och bara låta det vara. Varför är det så viktigt?
Alltså jag tror att alla som lyssnar kan säkert komma på 10 olika anledningar till varför det är viktigt att förlåta sig själv. Och det är precis lika viktigt som att faktiskt ta emot förlåtelse och förlåta andra och så vidare. Så att det är en viktig sak det här med att förlåta sig själv. Men man skulle kunna vända på det och säga så här: att Gud har förlåtit mig, och om jag då väljer att inte förlåta mig själv, så är det på ett sätt att jag dömer mig själv. Eller
hur? Ja, absolut.
Så att jag är en domare mot sig själv, och samtidigt så säger Jesus till exempel i Matteus evangeliet kapitel 7 och vers 1, så säger han så här att döm inte så blir ni inte dömda. Mm. Och det här är något som vi oftast tar mot andra människor, att vi inte ska döma andra människor. Men när jag inte förlåter mig själv så dömer jag samtidigt mig själv. Mm. Jag är liksom en hård domare mot mig själv. Och då sätter jag mig själv i på ett sätt Guds position, för att Gud är liksom den ultimata domaren. Det är han som ska döma oss.
Just det.
Men det här är ingenting som egentligen bara handlar om moderna människor. Att vi har svårt att förlåta oss själva för att vi är så pressade eller något sånt här. Utan, och vi brukar alltid säga så här att även om världen har förändrats så mycket genom historien, så har människan i grunden inte förändrats. Utan vi har fortfarande våra grundläggande behov. Vi har behov av förlåtelse och kärlek. Vi har samma tankar. Vi frågar oss fortfarande, var kommer jag ifrån? Vem är jag? Varför finns jag här? Och så vidare och så vidare. Och i Nya Testamentet, som är en del av Bibeln som skrevs för 2000 år sedan, så fanns det en story om en man som inte kunde förlåta sig själv.
Mm.
Och jag tänkte att det skulle vi prata lite om.
Mm. Vi har ju plockat fram här Petrus.
Mm.
Petrus är en av mina favoriter, om man får säga så, om man nu har någon grej i Bibeln. Jag gillar honom väldigt mycket, för jag känner igen mig mycket i Petrus. För att börja beskriva Petrus var han ju en fiskare. Det kanske inte
är
den
du
delen.
Fiskare?
Jag är ingen fiskare, det är inte den delen jag känner igen mig i. Men jag älskar havet, jag älskar att ligga i båtarna och sola. Mm. Så där har vi lite igenkänningsfaktor. Men Petrus var i alla fall en fiskare, han verkar vara en hårt arbetande man. Han var väldigt passionerad som person. Det är den känslan jag får av honom i alla fall när jag läser om honom.
Ja, verkligen en sån där allt eller inget.
Allt eller inget. Mm. Och när man läser i Bibeln, så alla dessa händelser som är lite så här häpnadsväckande, så ser man att Petrus är med i bilden på något sätt. Ja. Det här med att han gick på vatten, alltså när alla andra var ute till havs med båten och de var livrädda när de såg Jesus komma, så kommer Petrus och säger, ja men jag liksom, låt mig gå ut på vatten med dig.
Mm. En annan händelse som jag kan tänka på, det är när Jesus ska tvätta lärjungarnas fötter.
Ja, precis den.
Och då ska han tvätta deras fötter, och så när han kommer till Petrus så säger Petrus, nej du får inte tvätta mina fötter, för du är ju Jesus.
Ja.
Och Jesus förklarar för honom varför det är viktigt att Jesus får tvätta hans fötter, och då säger han, ja men tvätta inte bara mina fötter utan tvätta hela mig i så fall.
Exakt.
Så verkligen från det här, du får inte göra det till att göra det med hela mig.
Liksom, allt eller inget, jag älskar det med Petrus, det är superbra. Men sen så var han ju också den första med att verkligen bekänna, är en av de första med att bekänna att Jesus är Messias, att han hade det solklart för sig vem Jesus också var. Det här när Jesus frågar sina lärjungar, vem säger folket att jag är? Så rabblar de upp alla olika saker som människor tror att Jesus är. Och så kommer han där och säger att, men du är Messias, du är Guds son.
Mm. Och där får ju Petrus också sin kallelse, kan man säga. När Jesus säger till dem, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling, eller min kyrka.
Ja.
Och jag vet inte om det kan vara där som det började lite för Petrus också, att han fick den här pressen på sig att, va, ska liksom jag få vara med och bygga det här?
Mm.
Men någonstans så missade han kanske det här med där Jesus säger att det är jag som ska bygga min kyrka.
Precis.
Och jag tänker lite på det, bara en sån här sidestep kring det vi pratar om, att ibland så får vi en kallelse eller Gud vill att vi ska göra någonting i livet. Men vi missar biten i att det är faktiskt han som ska komma och göra det genom oss.
Att
det inte, allt hänger inte på mina axlar.
Mm.
Och kanske är det en del av varför vi har svårt att förlåta oss själva.
Sen är det väldigt personlighetsbaserat. För om man är sådär allt eller inget som person, så är det lättare, tror jag, att ta på sig världens liksom, problem på sina axlar och säga, jag ska lösa dem, för det är nu eller aldrig. Liksom så. Men Petrus, han var väldigt liksom uttrycksfull i vad han trodde, i vad han tyckte. Och jag kommer ihåg när Jesus skulle berätta till lärjungarna där om vad som väntade dem, att snart kommer han arresteras.
Du kommer inte ihåg, för du var inte med.
Nej. Nej, jag var inte med. Det stämmer, jag var inte med. Men det känns så.
Du kommer ihåg när du läste att Petrus gjorde någonting.
Exakt. Nej, men just
det känns lite grann som att du tänker att Petrus är din polare. Liksom. Jag kommer ihåg när vi gick tillsammans till affären. Och
nej, men i Markus evangeliet kapitel 14 och vers 27-31 kan man läsa om där Jesus säger vad som kommer hända strax.
Mm.
Att han kommer bli arresterad och hela den biten. Och där så säger liksom Petrus det här, han kliver fram framför alla andra och säger, om alla andra överger dig så ska jag inte göra det.
Mm.
Och Jesus säger det till honom just denna natt. alltså innan tuppen gal två gånger kommer du att tre gånger förneka mig.
Mm.
Och så står det typ i bibeltexten där att Petrus försäkrade ännu ivrigare. Även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig.
Och här har vi då igen Petrus självbild liksom att ja, men om alla gör det så kommer inte jag minsann göra det. Och det jag ser i den här texten som Jesus gör, det är lite grann att Jesus tar ner Petrus på jorden och liksom reviderar eller förändrar Jesus eller Petrus självbild så att han förstår själv vem han är, därför att Petrus hade lagt en för stor press över sig. Det var inte Jesus som lade den, för Jesus sa jag ska bygga min församling, och så tänkte han att nu är det jag som ska göra det här.
Och där tänker jag, där kan vi känna igen oss i. Alltså även om Petrus levde för jättemånga år sedan, eller tusentals år sedan eller vad det är, så kan vi känna igen oss i honom, för han är människa.
Ja.
Alltså den här stora pressen som vi lägger på oss själva.
Mm. Och jag tänker på sådana, till exempel sådana här, vi brukar prata om dem som supermammorna.
Mm.
Du vet, som lägger all den här pressen på sig själva. Hela liksom familjens välgång står och liksom faller på mamman i familjen eller pappan i familjen som liksom jobbar stenhårt och ska försöka försörja familjen och så vidare. Och man lägger den här höga ribban på en hög ribba och ett högt ideal om vem man vill vara som människa.
Mm.
Och så behöver man, tror jag, ibland tas ner på jorden. Och det är det Jesus gör med Petrus. Att ja, men du är ju bara en människa. Du kommer att misslyckas. Det kommer ibland att inte gå precis så som du har tänkt.
Mm. Ja. Jag tänker så här att när vi människor, när vi sätter upp oss själva på jättehögt upp liksom.
Mm.
Och har de här enorma fina bilderna av oss själva. När vi väl liksom gör misstag så faller vi ganska hårt ner mot marken. Och det blir riktigt, riktigt tufft för oss.
Just det.
Och det var
som hände med Petrus, för sen så förnekar alltså Petrus Jesus precis som Jesus hade förutsagt.
Exakt. Och det kan man läsa i Matteus evangeliet kapitel 26 och vers 69-75. Men jag ska bara återberätta det att Petrus, han följde efter där när man hade arresterat Jesus. Han kommer där och är med ute på gården där. Och en tjänsteflicka kommer fram till honom och ställer en enkel fråga bara. Men du var väl också med Jesus?
Mm.
Och där så förnekar han inför alla och säger, men jag vet inte vad du pratar om. Och sen kommer senare en annan tjänsteflicka och säger, ja men han där, han var ju med Jesus liksom. Mm. Och han nekar igen och bara, nej men jag känner inte den mannen.
Mm.
Och sen strax därefter så kommer en grupp av människor igen och frågar honom och bara, visst är du liksom en av de här Jesus-lärjungar? Är det inte så?
Kände igen dialekten?
Ja, kanske, eller stilen, eller hur de såg ut, eller vad det nu kan vara. Och direkt så står det så här i bibeltexten att då började han förbanna och svära. Jag känner inte den mannen.
Mm.
Och strax gol tuppen, och då kom Petrus ihåg... Och då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Och där så tänker jag mig med Petrus att han måste nog ha blivit omskakad av sig själv.
Mm.
När han på något sätt står där och förbannar och svär om att han inte känner Jesus. Bara några timmar tidigare sa han att om alla andra överger dig kommer jag inte göra det. Jag kommer till och med dö för dig.
Mm.
Så vilken liksom...
Ja, och det, man ser i den här texten att han, som du säger, att han gick ut och grät bittert. Vilken besvikelse han har över sig själv.
Mm.
Vilken ånger kanske han har. Men framförallt just besvikelsen. Hur kunde jag göra så här? Jag som stod framför Jesus sa att jag kommer inte överge dig.
Precis.
Men den här storyn handlar om hur Jesus sen upprättar Petrus på ett speciellt sätt som han kanske inte gjorde med någon annan. Och vi kommer prata om också varför Jesus gör det på det här sättet med just Petrus.
Mm. I Markus evangeliet kapitel 16 och 7 där händer det här att när kvinnorna, när de skulle gå till graven efter att Jesus hade dött och uppstått, så möter de en ängel som ger dem en hälsning. Och så står det så här, gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Och det är väldigt intressant här att Jesus har en hälsning via den här ängeln, särskilt till Petrus. För han vet hur enormt besviken Petrus är över sig själv, vilken ånger han känner i sitt hjärta över att han, den stora ledaren, gjorde allt det där.
Jesus vet att den som har fallit hårdast är kanske den som behöver mest hjälp och resa sig upp igen.
Mm. Och Jesus, han lämnar inte bara en hälsning utan han möter också Petrus där.
Mm.
Och det kan man läsa om i Johannes evangeliet kapitel 21 och vers 15-17. Så möter Jesus Petrus i sin besvikelse där. De är ute och fiskar en gång och Petrus kanske tänker, men det är så här livet kommer vara nu.
Mm.
Det blir inte så mycket mer än det här. Och så skulle jag vilja läsa den här händelsen som jag tycker är ganska kraftfull. Johannes evangeliet kapitel 21 och vers 15-17 så står det så här. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får på bete. Och det här samtalet som Jesus har med Petrus, jag blir så berörd när jag läser det, för här så visar Jesus vilken enorm kärlek han har mot Petrus. Och det är intressant att Jesus ställer den här frågan till Petrus tre gånger. Älskar du mig?
Ja.
För tre gånger tidigare förnekade Petrus Jesus. Jag känner inte honom, jag vet inte vem han är. Och så förbannar han och svär.
Mm.
Och här så upprättar Jesus deras relation på ett sätt genom att ställa tre gånger den här frågan med älskar du mig? Och tre gånger får Petrus möjligheten att tala ut från sin mun nu om hur mycket han älskar Jesus.
Ja, och jag tycker den här texten där det står att när Petrus till slut säger, herre, du vet allt.
Mm.
För mig är det som en slags kapitulation. Att,
ja.
Amen, jag gör upp mina försök att vara den här fantastiska ledaren och försöka vara liksom mer än vad jag kanske är och försöka vara den här perfekta personen. Utan Gud, du vet allt. Och det är liksom en helt annan hållning, en mer ödmjuk hållning kring sig själv, en kanske mer genuin bild om vem Petrus är.
Mm.
Och jag tror att det är dit Jesus vill få honom också.
Exakt.
Och det sa vi också, hur Jesus behandlar Petrus på ett annat sätt än han behandlade de andra. Och det är inte så att Jesus är partisk, han favoriserar vissa mer än andra och så vidare. Utan i det här fallet så handlar det just om att Gud är inte partisk, men han är individuell.
Ja.
Han behandlar oss på ett individuellt sätt.
Han möter oss på ett unikt sätt.
Precis, där vi är just nu, det är dit han kommer och därifrån tar han oss till en annan plats där vi skulle behöva vara.
Ja, men absolut. Och för att vi ska svara på den här frågan varför det är så viktigt att förlåta sig själv, så kan man ju säga så här att om inte Petrus till exempel, som vi pratar om nu, om han inte förlät sig själv och tog emot den här förlåtelsen som han ändå fick uppleva via Jesus, så kanske han aldrig hade gjort och varit med om det han har varit med om som vi kan läsa om idag. Och det Jesus gjorde med det här samtalet med Petrus var att han hjälpte honom att bli fri från all bitterhet som kanske han kände i sitt hjärta över sig själv, besvikelsen om hur kunde han göra det här.
Att den här liknelsen som vi pratar om att dra upp handbromsen, att förlåta sig själv är att inte gå igenom livet med handbromsen uppdragen, utan att man släpper handbromsen och man lever ut sitt liv till sin fulla potential. Man är den där mamman som man skulle behöva vara, eller den där pappan, eller företagsledaren, eller klasskamraten, eller vad nu kan vara.
Och det som jag älskar med det här samtalet är att Jesus var inte på det sättet att han mötte Petrus och bara, nej men låt oss släta över det hela och låtsas som att det inte hände, utan det som hände hände, det kan inte tas tillbaka, det kan vi läsa om än idag, flera tusen år senare. Men det Jesus gjorde med det här samtalet är också att han ville visa Petrus att det finns en framtid fortfarande för honom och ett hopp för honom. Så Hema, nu har vi en sammanfattning och vi ska sammanfatta det hela. Hur ska man förlåta sig själv? Hur ska man gå tillväga?
Det första steget är ju precis som vi sa i förra avsnittet, att man behöver börja med att ta emot förlåtelse från Gud. Man kan inte ge någonting eller ge sig själv någonting som man inte själv har fått. Så att man behöver ta emot förlåtelse från Gud. En annan grej man behöver göra, det är att man behöver ändra sin bild om sig själv. Att vi är inte perfekta, vi kommer göra fel. Bara omvärdera lite vem man är som människa, så behöver man inte bli så besviken när fallet blir så att säga hårt. Och sen att när man har tagit emot förlåtelse från Gud, att lära sig se på sig själv som Gud ser på mig.
Ja.
Och det kommer vi som sagt prata om i kommande avsnitt, om ett tema som vi kommer ha om Guds nåd. Att jag är förlåten och jag är förlåten på grund av det Jesus gjorde för min skull på korset.
Mm.
Så när Jesus, eller när Gud ser på mig, så ser han en perfekt Jesus i mig. Han ser inte mina fel, mina brister, mina snedsteg, utan han ser en perfekt människa i mig. Och med det sagt så kan det vara så i vissa fall att man kanske behöver samtala med någon, kanske en pastor eller någon annan, en vän eller vad man nu känner, någon man känner förtroende för, och prata om de här sakerna. För att även om vi kanske, det kanske låter som att vi tycker att det här är så enkelt att det bara att göra så här, så kan det ibland sitta betydligt mycket djupare. Men jag tror att det vi har pratat om idag, det är några små steg som man kan ta i den riktningen och lägga en grund för vad som behöver ske för att man ska kunna förlåta sig själva och hur viktigt det är att faktiskt göra det.
Jättebra. Och du som lyssnar, hör jättegärna av dig och berätta faktiskt till oss om hur dessa avsnitt om förlåtelse har kanske varit till hjälp eller till uppmuntran för dig, för vi vill jättegärna veta det. Så vi ber för dig och vi kommer återkomma nästa vecka med ett nytt avsnitt kring tema förlåtelse.
Yes, då säger vi ha det så gott allihopa,
så syns vi. Ha det jättebra, hej då.